Det är så koseligt. Mår ni bra? Lördag morgon. Fantastiskt. Vilket väder. Vilken stad. Stavanger. Åkte bil här och såg en fantastiskt vacker byggnad. Jag tänkte, vilken underbar byggnad. Jag såg en vit vacker byggnad och så stod det Oh my God på den. Och jag tänkte, vilka fantastiskt vackra kyrkor de har i den stan alltså. Helt fantastiskt alltså. Fick reda på att det var teatern. Men liksom, jag tycker att det var något profetiskt. We're gonna take that building, eller hur? Come on! Men jag känner, oh my God, vilken plats, vilket folk det är här. Alltså jag blir jätteinspirerad att bara komma in i det här rummet. Det är något på gång här inne, känner ni det? Gud är här. Och han vill verkligen uppmuntra dig och inspirera dig idag. Jag bara känner att någonting håller på att vakna i Norge. Jag känner att någonting nytt är på gång i den här nationen. Jag tror att Gud har någonting på gång här. Det är liksom, och jag upplever att det är någonting som kanske har varit lite slumrande som håller på att resa sig upp. Det var som Napoleon, han fick se en karta. Och han såg en karta över Kina. Och så sa han, vi ser till att inte väcka den björnen. För om de vaknar finns det ingenting som kan stoppa det. Nu har någon tydligen väckt kineserna. Så de är överallt nu. På samma sätt så är det med Guds församling. När vi vaknar till och fattar vad vi har i oss. Så finns det inga gränser längre för vad Gud kan göra genom oss. Så Gud har någonting fantastiskt för dig den här tiden. Jag är alltså pastor i en kyrka som heter Connect Church. Jag heter tidigare Gilead. Jag heter alltså Anders Olsson. Jag har en fantastisk fru som heter Camilla. Vi har tre barn. Vi fick tre barn på 2 år. Det var liksom mirakel. Det är alltså tvillingar. Och otrolig utmaning, men väldigt glädjefyllt. Vi har varit då i lite olika kyrkor och har varit nu i Connect Church, tidigare Gilead, i 7 år. Gilead, eller Connect Church, så vi har bytt namn alltså. Connect Church är alltså en kyrka som är över 90 år gammal. 93 år gammal kyrka. Den har hållit på alltså i decennier. Hade en väldig kris på 80- och 90-talet. Var på väg nästan att läggas ner. Kom en pastor som började jobba med den successivt på 90- och 2000-talet. Och 2005-2006 så kallade man in oss. Och då var det en kyrka som hade ungefär 60 personer på en söndag. Det var mycket äldre människor. Det var inte mycket, det fanns inga familjer nästan. Det fanns inga ungdomar. Väldigt gammal ålderskategori. Men Gud talade till oss och sa att jag vill göra ett mirakel här. Jag vill ge den här kyrkan en helt ny kostym. Jag vill ge den här kyrkan någonting helt nytt. Och vi trodde på det. Så vi klev in i det och vi har fått sett under 7 års tider kyrkan gå från att vara en liten gemenskap till att bli någonting som verkligen börjar beröra vår stad. Så börjar beröra vår stadsdel. Och vi börjar verkligen nå ganska många nya människor. Vi har sett, genom Guds nåd har vi sett hur kyrkan har vuxit kontinuerligt varje år i 7 års tid. Det har inte varit någon dipp alls. Och det är bara ett enda stort mirakel. Så i söndag så var vi över 630 personer på gudstjänsten. Och det tackar vi Herren för. Och det är bara genom Guds nåd. Vi har tvungen att ha 3 gudstjänster varje söndag. För att kunna ha igång alla de här nya människorna. Och vi har sett hur hela kyrkan har förändrats till att verkligen bli en ungdomsrörelse. Jag är väldigt glad att se så många ungdomar här inne. Det är fantastiskt. Jag tror aldrig jag varit på en ledarkonferens med så mycket unga människor. Helt underbart. Det känns hemma som i vår kyrka. Gud har gjort fantastiska saker under de här åren. Jag ska bara försöka dela här idag lite saker som jag har tagit till mig som har gjort att vi har fått sett en sån förändring ske. Hur Gud har öppnat och gett mig ledning in i vissa olika områden, in i vissa olika värderingar. Och visioner för att kunna få se en kyrka gå från att vara en liten trevlig gemenskap. För jag tycker kyrkan är trevlig, kom igen. Det är underbart att vara en kyrka, oavsett om den är liten eller stor, så är kyrkan underbar. Men den kan också få bli en faktor i samhället. Inte bara för dem inne i rummet, utan en faktor som verkligen påverkar vårt samhälle, vår stadsinriktning. Och det är det som jag skulle vilja ge bara några liten uppmuntran. Att kunna hjälpa oss att kunna bli en kyrka som verkligen påverkar vår stad. En kyrka som verkligen är en kyrka för de som ännu inte har någon kyrka. De som inte vanligtvis kliver in i kyrkan. Utan kliver in i andra ställen istället. Och vi kan få se det ske i vår tid. Jag vill bara ge några enkla uppmuntrande punkter som jag tror kan få betyda väldigt mycket för oss. För jag tror att det bästa ligger framför oss. Jag tror att vi har precis börjat se saker och ting ske. Men det sker någonting när man kommer in i en grupp och alla börjar göra samma sak. Börjar springa mot samma mål. Då kickar någonting in som kallas för momentum. Och det börjar ta fart saker och ting. Och saker och ting börjar hända rapidly. Det händer fort. Det sker saker och ting väldigt snabbt. Och jag känner att någonting är på gång här. Så det jag skulle vilja börja med att ta fram första bilden här. Här ser vi en kille som har blivit döpt. Han blev döpt. Det var 3 stycken som döptes förra veckan. Han är en av dem. Vi har haft dop varje månad sista åren. Vi har fått döpt över 70 pers nu. Sen vi ändrade till att bli en kyrka för de som inte har någon kyrka har vi döpt 70 personer. Och vi har 10 till som ska döpa. Så i år har vi målsättning att döpa 40 stycken i år. Och han är en av de här killen. Han heter Magnus. Han är en av de mest kända modefotograferna i Göteborg. Är man pastor går man inte in på hans hemsida. Jag ska inte berätta varför. Men han är på väg att helgas successivt. Han är modefotograf alltså. Han klev in i våran gemenskap för 2 år sedan. Vi behövde en fotograf, så vi anställde honom. Han klev in och gjorde det volontärt faktiskt. Och sen han stannade kvar. Och kopplat med gemenskapen och varit vår fotograf till och från. Så jag plötsligt har mitt ansikte dykt upp i hans blogg flera gånger. Och så att folk på stan säger liksom, hej, kul att se dig. Jag har ingen aning om vilka det är. Därför att han har väldigt stort inflytande. Men någonting började hända med honom. Han tillhörde oss länge, var med i vår gemenskap. Och satt på mötena och lyssnade. Och trivdes, för han fick relationer. Han fick många kompisar som ställde upp för honom, som hjälpte honom. För han kommer från en ganska tuff och brokig bakgrund. Men någonting hände med hans liv. Och successivt så började han faktiskt fatta vad som hände i den här byggnaden. Att vi talar om en person hela tiden som heter Jesus. Och han började successivt få tro för att det finns en Gud som bryr sig om honom också. Och en dag så räckte han upp handen och blev frälst. Det tog kanske 1 år eller något sånt. Han tog emot Jesus i sitt liv. Och i söndags förra veckan så döpte han sig. Vackert, eller hur? Det är den typen av människor vi är ute efter, eller hur? Som inte har någon referens alls till frikyrkligheten. Som inte vet knappt vad kyrka är för någonting. Och som har levt där ute men som kommer in och får uppleva förändring. Han är just nu en av våra absolut bästa evangelister. Han drar in den ena snygga tjejen efter den andra. Vår kyrka börjar bli väldigt, väldigt vacker. Kom igen. It's a good looking church. Och han är en av de orsakerna. Och snart kan vi ha vår egen lilla catwalk. Just kidding. Where have we seen? What's happened? Men han är en fantastisk man. Och vi är väldigt glada över det Gud gör. Sen var det 2 andra som blev döpta. En ung tjej som kommer från invandrarbakgrund. Och en man som är 40-årsåldern som var en granne med en av våra medlemmar som kom hit i kyrkan och blev frälst, född på nytt och döpt. Så att det är vanligt folk och kyrkan är till för vanligt folk, eller hur? Vanligt folk som finns runt omkring som du och jag. Och jag tror att vi kan verkligen få vara med om att få verkligen bygga en kyrka för de som inte har någon kyrka. Jag tror att kyrkan kan börja flytta ut och öppna upp och ha en stor välkomstmatta. Är det någon som har en välkomstmatta framför dörren sin? Det är 2. Välkommen. Köp en sån. Det står välkommen hit. Välkommen hem. Mina föräldrar är norrlänningar. Och deras granne hade en välkomstmatta. Och när man kommer på den mattan och tittar på texten så står det: stå inte här och frys. Gå hem. Det är typiskt norrländskt humor liksom. Men det är inte sån matta vi ska ha, eller hur? Utan det ska vara välkommen in i kosligheten. I gemenskapen. Och det är det som vi längtar efter, att få verkligen bjuda människor in. Och jag bara skulle vilja ge några enkla punkter. Den här tiden går fort. Och vi ska vara klara snart. Det är nummer ett, det är att vad jag tror att Gud vill fylla dig med, det är en ande av genombrott. A breakthrough spirit. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Alltså det finns någonting när du blir fylld med en känsla av we can do this. Vi kan göra det här. Vi kan få se ett genombrott. Vi kan få se vår granne bli frälst. Vi kan få se våra kollegor uppleva Jesus. Vi kan få se en växande kyrka. Vi kan få se våra life-grupper växa. Vi kan få se vårt musikarbete växa. När du blir fylld av den tanken så är det en otrolig drivmedel i ditt liv. Därför att den rättfärdige lever inte i åskådning utan han lever av tro, eller hur? Den rättfärdige lever i det som ännu inte är, som om det redan vore. Så Gud vill fylla dig med en ande av tro. Paulus som skriver det här, han talar om att allt förmår jag. Men inte i min egen kraft, i honom som ger mig kraft. Alltså Gud vill fylla dig med en övervinnande spirit. A breakthrough spirit, att du verkligen kan få bryta igenom. Och se saker och ting växa. Se ditt eget liv växa, eller hur? Vi behöver alla förändras lite mer. Speciellt när man fyllt 30. Lite stelare då. Men Gud vill att vi ska förändras. Bryta igenom. Se förvandlingar. Se förändringar. Sverige spelade ju fotboll alldeles nyligen mot Tyskland. Någon som följde den matchen, det var ingen som gjorde det. Jag gjorde det. Första halvleken var fruktansvärd. Sverige låg under med 4-0. Och man tänkte, det här är en riktig katastrofmatch. Det var ju Berlinstadion. Det var fullt på läktaren. Det var Tyskland, världens näst bästa nation i världen i fotboll. Och Sverige låg under med 4-0. Och de flesta svenskar slog av kanalen då. Och gick och liksom gjorde något annat. Men sen började någonting hända. Det skedde en förändring. Det skedde ett skifte. Och Sverige började hämta upp. Ett mål, två mål, tre mål. Och plötsligt så skedde det som ingen trodde var möjligt. Som kanske är den största succén i svensk fotbollshistoria någonsin. Det var Sverige tog hem ett underläge från 4-0 till 4-4. Det har aldrig skett tidigare. Det var det största som har skett när det gäller svensk fotboll. Att vi tog en poäng alltså mot Tyskland. Ett sånt enormt underläge. Vad var det som hade skett? Jo, någonting skedde i pausen. Det var att världens bästa fotbollsspelare, Zlatan, eller hur? Kan jag få ett amen där? Zlatan Ibrahimovic, come on, somebody. Kliv fram. Och han är lagkapten i vårt lag. Och han började tala, kom igen grabbar. We can do this. Vi kan bryta igenom. Vi kan ta det här. Och han började predika. Och han började predika tro. Så att de började få en ny bild på sig själv. Och på sin väg framåt och på vad som skulle kunna ske. Och du vet när vi börjar tro på oss själva, när vi börjar tro på någonting, när vi börjar sträcka oss vidare, när vi börjar se en större bild, när vi börjar få den här känslan av att we can do this, så börjar vi också ta fram det bästa ur oss också. Vad var det som skedde med laget? De offrade sig helt och fullt på grund av att de trodde på någonting. De gav sig helt och fullt. Svenska fotbollsspelare har aldrig varit så trötta någonsin sen efter den matchen. De låg i koma en hel vecka alltså. De var helt utslagna. Men de gav allt. Och jag tror att det är en av skillnaden mellan kyrkor som växer och inte växer. Det är att när vi väl gör något så gör vi det rejält. Eller hur? Vi lutar oss in. Vi kliver fram. Vi gör allt vad vi kan. När vi väl har en gudstjänst så gör vi det bästa vi kan. Eller hur? När vi väl har en life-grupp så gör vi det bästa vi kan. Eller hur? När vi väl har en musikövning så gör vi det bästa vi kan av det tillfället. Kom igen. Annars är det lika bra att inte göra det. Och vänta in. Tills vi verkligen har tro för det vi gör. Och jag tror att det är en otroligt viktig funktion i oss. Det är att verkligen kliva fram. Bryta igenom. Och ha en genombrottsande. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det är ett val att leva i en känsla av att jag tror på det jag gör. Eller jag gör det bara för att någon annan har sagt att jag ska göra det. Eller jag gör det därför att ingen annan gör det. Om inte jag gör det. Eller jag gör det här därför att jag har inget bättre för mig. Det finns ju massa olika orsaker till att vi gör saker. Men om vi börjar göra det utifrån ett visionärt tänk. Att vi ska dit bort. Vi ska över på andra sidan. Jag tror att det jag gör har enorm betydelse. Jag tror att det är en process, ett steg som leder oss framåt. Så kommer Gud att ära det. Och saker och ting kommer att bryta igenom. När vi gör allt vad vi kan så gör Gud resten. Eller hur? Men om vi sparar oss hela tiden och tänker att jag är så här halvbra. Jag är lite grann, jag dyker upp när jag vill. Jag liksom är lite layback. Too much. Så är det svårt att få in den energin in i huset. Du spelar inte i den kapacitet du egentligen har. Utan du spelar ganska långt ner, eller hur? Och därför så tror jag att det är otroligt viktigt att vi har en drivkraft. Ett driv i att vi gör det bästa av situationen. Vi i vår kyrka, i allt det vi gör, försöker vi göra det bästa vi kan av det vi har. I den stunden vi gör det. Jag tror att det är en success factor. Så när jag kliver fram så försöker jag alltid ge energi. Det är ledarskap. Ledarskap är att lyfta någonting. Ledarskap är att kliva in med någonting. Ledarskap är att ändra någonting. Ledarskap är att leda någonting framåt. Kom igen. Det är vad ledarskap handlar om. Det är liksom energitillförsel. Och det var exakt det de gjorde på fotbollsplanen, svenskarna. De gav sig in i matchen. De väntade inte ut liksom katastrofen. Utan de klev in. Och jag tror att det är en otroligt viktig del i oss. Och det är någonting som vi väljer. Att antingen så kliver vi in fullt ut. Eller så gör vi det utifrån slentrian eller rutin. Men Gud vill göra det utifrån att du har blicken i ögat. Hur många har sett Rocky, Eye of the Tiger? Eller den heter ju inte så. Det finns en låt som heter Eye of the Tiger. Det är en fantastisk låt. Det är som en låtsång för mig. Den är fantastisk tycker jag. Jag bara älskar den låten. Alltså. Den är Eye of the Tiger, du vet. Okej. Okay. Det är något som... Nu börjar jag kliva in någonting här. Men det är bara någonting jag bara känner att det är så viktigt att jag ser blicken hos folk. Att jag ser den här blicken. Den här tändningen. Att det är fire på insidan. Att det liksom... Jag gör det här för att jag är passionerad för det. Jag gör det här för att jag älskar att göra det här. Jag gör det här för att det är det bästa som vi kan göra. Det finns ingenting bättre än att göra det här. Jag älskar det här livet. Jag älskar att hålla på med det här. Att den blicken finns. Jag märker när den blicken börjar liksom svalna. Det är inte samma studs längre. Det är inte samma energitillskott längre. Det blir mer det här, då blir man själv behovets barn. Istället för att ge ut någonting. Så en genombrottssmörjelse är något som Gud vill fylla dig med. Och det är något du väljer. Jag ska bara vilja ge dig enkla tips att bevara dig i drivet. Vi har haft ett driv i 7 år. Och jag tror att vi ska fortsätta med det, eller hur? Och vi stretchar oss hela tiden framåt. Vi bryter fram nya gränser hela tiden. Och det jag inte längre orkar med, det kommer Gud sen och fyller på. Men jag tror att det finns en poäng i. Och jag ska vilja ge er bara några enkla punkter som hjälper dig att bevara dig i en fräsch anda. Det första är att du bör få någon typ av vision, någon typ av målsättning. Det här sträcker oss emot. Vi är en kyrka för någon som inte vill ha någon kyrka, det är vår vision. Att vi vill vara en inflytelserik kyrka som alla kan se, höra och beröras av. Det är vår vision. Vi vill vara en sån kyrka. Det är det vi sträcker, det är det vi ser. Vi ser, vi hyr nu en av de största konserthusen som finns i stan. 1200 platser hyr vi nu till jul. 1200 platser som vi ska fylla med våra vänner. Det är för att vi vill stretcha oss hela tiden. Vi vill göra någonting hela tiden som vi inte riktigt klarar av. Kom igen. För när vi gör det så upptäcker vi att Gud kliver in. Men jag bara hela tiden det jag själv klarar av. Så behöver jag inte så mycket av den kraften. Men när jag stretchar mig lite till. Så upptäcker jag att Gud kommer in. Och gör resten. Vision är väldigt viktig. Att du har en drivkraft. Jag har haft en målsättning att få döpa 40 stycken i år. Och vi har döpt 29 stycken hittills. Men vi har 10 stycken som har anmält sig till dop. Så vi kommer att bryta igenom vallen, jag är helt övertygad om det. Den typen av målsättningar driver oss framåt. Det är något vi lyfter upp hela tiden. Okej, nu ska vi ha nya dop. Nu ska vi se genombrott. att du har målsättningar för det du är. Vi sa att i slutet av det här året så skulle vi vara 500 på gudstjänsterna. Vi är över 600 nu. Därför att vi stretchar oss hela tiden framåt. Så vision kopplat till målsättningar hjälper oss att hålla oss alerta. Har du inga mål så behöver du inte liksom tänka att du ska stå i ansvar mot någonting. Förstår du vad jag säger? Alltså då kan jag liksom bara komma som jag kommer. Men har jag några mål så är jag lite grann ansvarig för de siffror som jag slänger fram, eller hur? Jag tror att det är bättre att ha mål än som jag inte kanske når fram till. Än inga alls. Det är bättre att ha mål som jag inte riktigt når upp till än inga alls. Därför att det får mig ändå att stå ansvarig mot framtiden. Så vision är viktig. Att koppla med nätverk som växer. Jag är med i Pingströrelsen och jag älskar den. Den är fantastisk. Det är där jag kommer ifrån och det är där jag tillhör. Men jag kopplar med lite andra nätverk som växer. Jag märker att det har betydelse vilka människor som jag umgås med. Och är jag med människor i nätverk som verkligen bryter igenom och har en genombrottssmörjelse över sig, så blir jag påverkad av det. Jag får det in under skinnet. Jag får tag i deras DNA. Jag får tag i deras kultur. Så jag har kopplat ganska mycket med olika typer av rörelser. Det finns en rörelse som heter Euroleague. Runt en man som heter Scott Wilson. Jag har kopplat mycket med United. En del som känner till honom, det gänget. Magnus Persson. Hillsong, vi är med i Hillsong-nätverket. Vi har kopplat med lite olika typer av rörelser. Det finns andra rörelser. Det finns andra kollegor. Men det jag har märkt är att jag behöver hela tiden koppla med människor som ligger lite före mig. Därför att det drar mig framåt. Det hjälper mig väldigt mycket. Det gör att jag blir alert. Det blir att jag blir upplyft. Och jag blir fräsch i min tanke. Bön är viktig. Det står i Lukas 18:11. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa dem att de alltid borde be utan att trötta. Bön har en otrolig förmåga att driva oss framåt. Vi har bett till vissa tidpunkter. Vi har alltid en bönemånad varje början av terminen då vi ber. Det är en viktig del. Och de här bitarna har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket att hålla oss i fokus. Så Gud fyller det med, jag är ju halvfinne. Min mamma kommer från Finland. Och där finns ett uttryck som heter sisu. Är någon som har hört det? Nej, en. Man kallar det för finska. Det är liksom en kämparande. Alltså det finns någonting i det. Finnarna är ju lite kända i att inte riktigt ge sig, eller hur? Har vi någon finne här inne? Det var det enda. Nej. De ger sig inte. De är inte så roliga alltid. Men de är väldigt sega. Och de liksom spränger framåt. Min farfar var med i tre krig. I inbördeskriget i Finland. Finska vinterkriget och fortsättningskriget. Och de hade ingen annan inställning än att de bara måste vinna. För sitt lands skull. Det fanns ingen annan möjlighet. Och jag tror att lite den kämpaglöden vill Gud få in i oss. Det finns inga alternativ än att vi måste börja växa, eller hur? Vi måste börja växa. Vi måste börja bryta igenom och spränga gränserna. Så Gud vill ge dig den typen av inställning. Så att få se saker och ting bryta igenom. Jag tänker på en ung tjej som heter Emily. Hon blev frälst för 2 år sedan. Hon blev döpt för 1 år sedan. Hon har inte riktigt förstått det här med att fullt ut leva rent. Så att hon har levt sambo ett tag. Hon har levt ihop med en kille. Sambo. Och vi har undervisat henne om det här med att vänta. Eller hur? Det gör det i Norge, va? Några stycken. Bra. Att vänta med sex innan äktenskapet. Det är något vi försöker jobba med ungdomarna. Att få in den värderingen. Därför att det finns så mycket av välsignelse i det. Så vi jobbar med den här tjejen att försöka få in henne i det här att vänta. Och liksom be Gud om hjälp. Och nu så kom hon för 2 veckor sedan och sa att jag bryter upp med min kille nu. Vi kommer att gifta oss på sikt. Men jag vill leva rent. Jesus har sagt det. Någonting har brytit igenom. Amen. Guds ord har liksom planterats in och brytit igenom i hennes hjärta, i hennes själ och i hennes tanke och i hennes livsstil. Det är fantastiska genombrott. Att få se hur Kristus börjar gestalta sig i människors liv. Och där behöver vi jobba hela tiden. Men om vi inte hade tryckt på, om vi inte hade undervisat, om vi inte hade trott på att det går att se en förändring. Om vi hade tänkt att ja, men det är normalt, vi anpassar oss efter samhället, så är inte jag säker på att vi hade sett ett genombrott i hennes liv. Come on. Utan vi har Bibeln som vårat rättesnöre. Och vi vill se genombrott i tillväxt i varenda människa. Se förändringar, förvandlingar, bryta igenom. Och vi firar varje sån förändring. Tårta och kalas. Vi har, i vårt courting varje tisdag så har vi tårta nästan varje tisdag. Det är därför jag ser ut som jag gör just nu. Men vi ska börja med morötter snart. Eller någonting. Sallad. Salladsfrossa. Men fira när det sker ett genombrott. Okej, nummer två, det är en relationell livsstil. Det vi upptäckte, det var att vi har våra kristna vänner och vi har bekanta runt omkring oss, men vi har inga riktigt. Jag upptäckte att väldigt många av mina, och speciellt mitt eget liv, upptäckte att jag har för få relationer, djupa relationer med människor som inte går i kyrkan. Jag har för få icke-kyrkvana vänner. Och därför så har vi jobbat väldigt mycket med att skapa rum för en relationell livsstil. Och det är flera olika orsaker som vi har fått förändra i våran kyrka. Det ena är ju att det är tidsaspekten. Det är att kunna ge rum för tid för att bygga relationer. Och det innebär då att vi har blivit tvungna att dra ner på vissa andra aktiviteter som bara har med oss att göra. Förstår ni? Vi har fått kutta och det får vi hela tiden jobba med. Att inte ha too much. Vi har en litet ordspråk som säger att less is more. Alltså att göra lite mindre gör att vi kan göra bättre. Och därför så har vi jobbat mycket med att försöka få in en relationell livsstil. Vi talar mycket om belong, believe, behave. Alltså tillhör först. Sen när du börjar komma in i vår gemenskap så kommer du på sikt att förstå att vi älskar Jesus. Du börjar förstå vem han är. Och du börjar kanske också tro på det. När tron kommer in så börjar också lärjungaträning. Behave. Belong, believe, behave. Förr i tiden så kanske vi hade med det här att man skulle believe först. Sen belong. Och sen behave. Eller vi hade kanske till och med behave, believe. Belong. Men vi har vänt på steken. Belong först. Det är så folk älskar relationer. Folk vill ha gemenskap. Och det är något som Jesus gjorde också. I Markus 2, 15-17 så står det så här. Att Jesus låg till bords med publikaner och syndare. Jag tror att Jesus på något sätt. Jag tror att han inte känner att han misstyrde sig. Jag tror att han älskar den typen av sammanhang också. Jag tror att han blev en del av den gemenskapen. Utan att kompromissa, men han var en del av gemenskapen. Jag tror inte Jesus satt i ett hörn långt borta och liksom var lite småsur med en liten juice. Och tittade på alla liksom så här. Och tyckte det var fruktansvärt vilka människor det är här. Utan jag tror han klev in. Och var en del av gemenskapen. Och hade kul. Jag tror att vad vi behöver få tag på det är att börja bygga relationer med våra vänner på ett lite djupare plan. Jag tror att många gör det här inne. Men jag tror att jag märker i mitt eget liv att det är något jag ständigt får kämpa med. För att jag rör mig i en sån ultrakristen värld. Alltså jag har ju bara kristna kollegor. Hur mycket jag skulle önska så kan de inte bli mer frälst än frälst. De är jättefrälsta alla mina kollegor. Liksom. De är så frälsta att de är frälst, mer frälsta än vad jag höll på att säga. Men jag vill komma ut ur boxen. Och börja bygga relationer. Bygga gemenskaper med andra människor. Och det har vi sociala medier är ett sätt att koppla med människor. Vi jobbar väldigt mycket med sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Mycket för att connecta och koppla med människor. Som vi drar till kyrkan. Vi berättar om olika event. Vi berättar om olika saker som händer. Vi försöker hela tiden dra folk via sociala medier till mötesplatser. Det kan vara ett grillparty. Det kan vara en sak i kyrkan. Det kan vara att vi får ut och åka go-kart. Drar vi med allt vi bara kan in till det. Det kan vara en massa olika saker. Så vi använder sociala medier mycket. Och det har varit väldigt hjälp. Instagram är väldigt bra. Hur många kör Instagram här inne? Det är nästan verkligen ung publik. Därför att det är på något sätt bilder attraherar. Och vi upptäckte, när vi började köra med Instagram så började vi få tag i olika gäng. Vi upptäckte att ungdomsgängen, ungdomskulturen kopplar väldigt mycket via Instagram. Och någonting kickade igång i somras. Vi började få kontakt med olika gäng, inte bara enskilda individer utan hela gäng. Ungdomar ofta rör sig i flock, har jag upptäckt. Och speciellt från förorterna. Vi fick, helt plötsligt hade vi 6 olika typer av gäng in i kyrkan som fyller bänkarna. Med kids som inte är kyrkovana. Och via Instagram och via sociala medier kunde vi ha connection med dem. Och genom att koppla in dem i olika typer av aktiviteter också. Men jobba med sociala medier. Var synliggjord. Visa din profilbild. Skriv inte bara om kristna aktiviteter. I dig själv, om bara liksom bibelord hela tiden, utan försök koppla socialt lite grann. Det är underbart med bibelord liksom, men koppla gärna socialt med människor via sociala medier. Några saker som har hjälpt mig väldigt mycket att koppla med nya människor, det är att gå till samma plats hela tiden, inte sprida ut med så mycket över stan. Göteborg, det bor en 500 000 människor, men du kan bli en liten lokal profil runt det kvarteret där du bor, eller hur? Så det jag gör mycket är att jag försöker gå till samma gym hela tiden. Och ni ser ju att det har gett otrolig effekt. Samma gym ungefär en gång i månaden. Nej, lite oftare faktiskt. Men det gör att jag börjar känna människorna där. Jag kan namnen på dem. De kan mitt namn, de vet vad jag håller på med. Jag blir en profil. Samma frisör försöker jag gå till. Samma favoritrestaurang. Ett ställe, det är en sån här kebabkille, han säger alltid: "Jaha, vad ska pastorn ha idag? Är det samma?" Ja, tyvärr, jag har ingen fantasi, det är samma. Får rabatt, lite grann, pastorsrabatt. Han är ännu inte frälst. Men han vet precis vem jag är och vi pratar mycket om Jesus. Alltså samma, att bygga relationer i det du ändå rör dig. Strategiskt byggande. Att gå till samma affär, att gå till samma pizzeria och så vidare. Att bygga relationer och prata med dem. Jag märker det. När jag tar in människor från växande kyrkor. Pastorer från växande kyrkor. Globalt sett. Vi har kontakter med Sydafrika och Australien och USA. Det jag tycker är gemensamt med alla dem. Det är när jag bjuder ut dem på lunch. Och vi sitter i en restaurang. Så tar det ungefär 30 minuter. Så vet all personal i restaurangen. Vem den här killen är. Vad han heter, vart han kommer ifrån. För han pratar hela tiden. Och connecta hela tiden. Pastorer från växande kyrka har lärt sig någonting. Det är att fånga relationerna i stunden. Och bygga relationer hela tiden. Prata, prata, prata. Kliv fram i rummet. Ta rummet. Ta liksom initiativet. Så att jag tror att det är något som vi kan hjälpa varandra med. Att våga connecta med människor. Så bygg relationer på bred bas. Precis som Jesus gjorde. Han byggde relationer hela tiden. En annan viktig bit som vi har byggt mycket på. Förutom relationer. Det är atmosfär. Att bygga atmosfär. Att bygga en känsla av. I allt det vi gör så vill vi få in glädje, kärlek, frid och tro. Kärlek, glädje, frid och tro. I alla de olika enheterna vi har. Vare sig det är livegrupper eller det är barnarbetet, det är de olika delarna, speciellt gudstjänsterna, innan gudstjänsterna, överallt så vill vi bygga in atmosfär, vi vill höja atmosfären, vi vill att det ska finnas glädje. Jag blir bekymrad om jag inte hör att det finns skratt någonstans, då kan det ha blivit lite spänt runt omkring oss. Eller kärlek, att vi stötta varandra och uppmuntra varandra och tala vänliga ord till varandra. Jag vill höra sånt. För det bygger atmosfär. Det bygger gemenskapen. Och atmosfär, en god atmosfär, dit tar man gärna med sig folk. Eller hur? Är en bråkig atmosfär, man tar inte med sig folk dit. Men är en positiv atmosfär, en upplyftande atmosfär, en glädjefylld atmosfär, en lite crazy atmosfär, de drar man folk till sig. Man kan lätt ta in folk in i den gemenskapen. Därför så bygger vi väldigt mycket på att ha mycket av fester, mycket av gemenskap. Att försöka på något sätt göra det lite, det lilla extra hela tiden. Vare sig vi har core team meeting varje tisdag då vi samlar ungefär 15 stycken. En del anställda och en del som är volontärer som är halva sin dag varje tisdag till kyrkan. Man har gått ner i tjänst i tid i sina privata jobb och är med och bara supportar kyrkan en halv dag. Kom igen. Det är fantastiskt att se när människor ger sig till en vision. Och det vi gör allt vad vi kan för att under den tisdag, halva tisdagen verkligen skapa atmosfär. Skapa glädje. Skapa energi. Att det är ett lyft. Jag tror att det är en väldigt viktig del. Vi märker att atmosfär kommer av lite olika hjälpmedel. Framförallt så kommer atmosfär, du bygger atmosfär via berättelser mycket. Att du berättar berättelser. Berätta berättelser om Magnus. Berätta berättelser om vänner som upplever tillväxt. Berätta berättelser. Det är för att det skapar väldigt mycket av atmosfär. Vi försöker berätta mycket berättelser. Via media. Jag tänkte på den här killen som kom in här i början av det här mötet. Han som var intervju, eller han berättade en berättelse. Det skapar atmosfär, eller hur? Vi försöker ha varje ledarsamhet så försöker vi alltid få någon som berättar berättelse. Just nu så är det en god vän till oss som har, han har varit högskolestudent i Tekniska högskolan i Göteborg. När han kom till oss så var han en väldigt blyg kille. Lite nördig, vet ni vad det är? Ja, lite så här, du vet. Inte så social om man säger så. Han har fått möta Gud på nytt och tagit emot Jesus på nytt och döpt sig och allt det här. Han har fått ett toppjobb inom sin genre. Men han har skapat ett team i våran kyrka som bara har med teknik att göra. Vi kallar det för tech-team. Och de bygger system hela tiden i kyrkan. Jag har ingen aning om vad de gör för någonting. De sover över i kyrkan och sitter och käkar pizza hela nätterna. Och så bygger de system. Och de tjunker in med moving heads via sina mobiler. Och styr alla möjliga olika grejer runt omkring. Och jag bara releasar det. Inom vissa gränser självklart. Och de var jättekul. Men han är en av våra absolut bästa själavinnare just nu. Han bygger relationer med de som är lik honom. Kom igen. De som har samma intresse som honom. Så han drar in tekniker hela tiden. In i sin gemenskap. Och det är vår snabbaste växande grupp just nu. Det är tekniker. Det är media överallt. Och de kan ju precis vad som helst. Vår nya hemsida kommer att bli blown away, du vet. Alltså de bara testar alla. Allt de har lärt sig testar de på kyrkan. Och det är väldigt spännande. Man vet aldrig vad som händer. Men det är mycket intressant. Och det är intressant med honom det är att han berättade i våran ledarträff jag hade nu i måndag. Så berättade han en berättelse som skapade atmosfär direkt. Han berättade att han satt i kyrkan för 2 veckor sedan och fick en vision. Han såg någonting som han inte hade sett tidigare. Han såg en möjlighet att kunna välsigna och hjälpa människor i stan. Speciellt chalmerister, högskoletekniker. Han visste om att de skulle ha sin tentaperiod. Och han hade gått de här kurserna och visste hur tufft det var. Men han visste hur man skulle kunna hjälpa de här högskolestudenterna som fanns i stan. Alltså människor som ännu inte går i kyrkan. Utan ha liksom karriären i blickfång. Men han tänkte, hur ska vi kunna hjälpa dem? Visa på att kyrka betyder någonting. Så han startade något som man kallar för läxhjälp. Och det fanns inga lokaler så han fick låna mitt kontor av nåd. Och fyllde det med bänkar rakt upp och ner. Och så hade han läxhjälp med 20 stycken charmerister. Och välsignade dem, hjälpte dem, stöttade dem. Och han kopplade ihop med andra i sitt nätverk och kopplade in andra killar som hade gått de här kurserna. Så att de var 3-4 lärare som hjälpte alla de här ungdomarna att ta sig igenom sin tentaperiod. Kom igen! Visst blir man inspirerad, eller hur? när man hör sådana berättelser. Du har också berättelser. Berätta dina berättelser. Det skapar atmosfär, det skapar förväntan, det skapar att vi kan göra det här. Jesus var suverän på att berätta berättelser. Har du ingen berättelse, hitta på någon. Berätta liksom. Du kan berätta en berättelse så det kan liksom bara vara en bra, intressant saga. Men det kan låta som att det har hänt liksom. Jag vet inte. Men skapa atmosfär. Berätta berättelse. Därför att det skapar så mycket av liv. Musik skapar atmosfär. Jag hörde att ni hade lite musik här i början. Det skapar atmosfär. Fantastiskt bra. Musik, alltså, det är därför man har musik i köpvaru. Centra och överallt så finns det musik. Det är för att det skapar någonting av atmosfär. Vi har mycket av musik i bakgrunden hela tiden. Inredning. Känner ni till IKEA? Det är svenskt. Från Sverige. IKEA har ju skapat en trend av inredning. Och vi märker det att folk gillar inredning i Sverige. Jag tror de gör det i Norge också. Så vi försöker koppla med det människor gillar också. Till det yttre. Och därför så märker vi att just inredning kan skapa någon typ av atmosfär. Så vi har dekorgrupper och sånt. Som skapar den här typen av gemenskap. Och även till sist också ledarskap skapar atmosfär. Alltså att du har... Jag kan aldrig tänka som ledare att jag för in mina privata min privata kamp kan jag aldrig föra in i en gemenskap som jag ska leda. Utan jag vill alltid tillföra energi. Det min privata kamp tar jag med andra själavårdare. Men när jag leder grupper så vill jag alltid komma med energi. För de har kommit för att de har offrat tid, offrat av sig själv att komma till en gemenskap. Då vill inte höra mina problem. Då vill inte höra min oro, mitt huslån eller något sånt. Kom igen. Utan de vill möta vision. De vill möta kraft. Så jag försöker alltid komma med energin. Och Gud hjälper mig. Och Gud hjälper oss. Att kunna ge energi som ledare. Hela tiden. Det står så här att varje dag var de endräkt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande. Kom igen! Jublande! Woo! Innerlig! Glädje! Var jag tvungen att liksom förstärka det här lite grann, känner jag. För att det var liksom inte kumbaya, my lord, kumbaya. Nu ska vi tända ett ljus. Utan det var liksom, wow, woo, kom igen. Yes, underbart. Fram med steken. Yeah, kom igen. Alltså det var action. Det var atmosfär. Det kan vara atmosfär med kumbaya också. Jag säger inte att det är fel. Det kan vara atmosfär, absolut. Men jag tror att vad kyrkan verkligen bör vara känd för det är att det är någon typ av glädje där inne, eller hur? Att det är lite kul här inne, eller hur? Det finns någonting positivt. Så att det är något som vi bygger mycket, mycket mot. Vi har märkt att när atmosfären sitter så är det mycket lättare att få volontärer. Jag är så förvånad över att det är så många som ställer upp. Vi har 3 gudstjänster. Vi har kanske 5-6 som kör i olika omgångar under dagen. Vi har flera 100 volontärer. Bara förra veckan så var det 12 stycken nya som ville gå in i våra team. Jag är så förvånad över att det finns så många som vill vara med och bygga. Men jag tror att det har att göra med atmosfären i huset. Folk känner att man dras in i det. Det är för att de verkar ha roligt där borta i tech-team. De verkar ha roligt där borta i barnarbetet. De verkar ha roligt det här gänget som håller på med serveringen. De skojar och har kul tillsammans. De visar kärlek, de är med om spännande saker. De får se mirakler ske. Det verkar vara kul. Så att det är lättare när atmosfären finns att få in volontärer. Därför är atmosfären så viktig. Ekonomin ökar. Ska vi få ett amen av alla pastorer här inne? Folk ger mer pengar in när det finns en god atmosfär i lokalen. Vi har fått se att ekonomin ökar hela tiden. På grund av att jag tror att atmosfären är viktig. Och folk tar med sig vänner till sist. Folk tar med sig vänner till något som är positivt. Därför så jobbar vi mycket med atmosfärshöjande delar. Jag kommer att vara lite mer konkret i nästa seminarium om sånt. En annan viktig del, det är uthållighet. We are here for the long run. Det tar tid att bygga någonting. Det tar tid att bygga Guds rike. Det tar tid. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi känner att vi överlåter oss till den ort som vi är i. Hebreerbrevet 10:35 säger så här: kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag har ingen annan plan än att vara i Göteborg i resten av mitt liv. Alltså jag har gett mig till den staden. Och jag önskar att alla ledare skulle känna så. Sen kan Gud leda oss vidare ibland. Gud kan leda oss till en bibelskola eller någonting annat. Men jag tror att den flyktigheten som vi har sett i vår stad, tror jag har bromsat upp mycket det Gud vill göra. Men jag har sett att, jag tror att en av orsakerna och nycklarna till att vi har kunnat gå fram och sett en sån förändring i vår kyrka som var en gammal kyrka, det är att vi har ungefär samma team som vi hade för 7 år sedan nu. Vi har ingen som har hoppat av. En och annan har blivit trött och fått tagit en paus. Men har klivit in igen. Men vi är här for the long run. Och även om vi förlorar ett och annat slag så förlorar vi inte kriget. Utan vi är på väg framåt. Och jag tror att jag skulle vilja uppmuntra dig att tänka att som ledare att jag ger mig till det här. Jag ger mig några år till det här. Och framförallt kanske som pastor, jag ger i alla fall minst 10 år till det här. Nu utmanar jag lite grann här. Att du ger det till din ort. Och i bästa fall, jag ger hela mitt liv till det här. Det är för att det finns en sån hemlighet i att vara tillsammans länge. Det finns en sån hemlighet i att plugga in och att bygga in. Ni behöver uthållighet, säger Bibeln, för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och det tror jag det här med att ta ett beslut. Att jag har ingen agenda. Jag längtar inte bort någon annanstans. Utan det finns ingen bättre ort än Sannes. Det är där jag ska vara. Det är där jag ska leva. Jag har köpt till och med, och så vidare. Alltså, that is the place. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ger oss till vår ort. Stavanger är en fantastisk plats. Alltså, det är nästan lika bra som Göteborg. Det är nästan. Och jag tror att verkligen få den känslan. Det finns i Sverige, där man kallar för, det finns olika bolag i Sverige. Vi har ju många olika typer av börsnoterade bolag. Och många lever väldigt mycket efter nästa kvartalsrapport. Alltså man försöker förändra för att få upp kvartalsrapporterna för sina styrelser och sina aktieägare. Eller hur? Det känner ni till. Man jobbar väldigt kortsiktigt ibland i många bolag. Men man har sett att det finns en typ av bolag som är helt opåverkade av konjunkturerna. Utan lever i samma flow hela tiden. Och man kallar dem för diamantbolag. Det finns en handfull sådana, det kanske finns 20 stycken sådana diamantbolag i Sverige. Som under de senaste 20-30 åren har haft högsta kreditvärdigheten genom alla typer av svängningar i konjunkturen. De behöver aldrig massavskeda folk. Utan de ständigt bygger dem successivt vidare in i framtiden. De kallas för diamantbolag. Och det man har sett, det de jobbar väldigt mycket med, det är just att de har inga halvårsplaner eller ettårsplaner. De har 5-årsplaner. De har 10-årsplaner. De är här för det långa loppet. Och jag tror att det är en otroligt viktig del. Jag ska bara uppmuntra dig att ta ett beslut. Att bli en som springer länge. Tillsammans med din pastor eller du som pastor. Stå länge kvar. Se till att du orkar med att leva i en balans. Så att du kan hålla på länge. Att du har ett balanserat liv. Att du har ett hälsosamt liv. Som inte, så att du har balans i både det andliga men också det fysiska också. Att du har någon typ av balans där. Och att du lever i gemenskap med starka relationer. Jag tror att det är otroligt viktigt. Nu ska vi väl ta ett samtal här, eller hur? Det är du som gör det. Okej, okay, det var bara några enkla punkter. Det finns en fantastisk bestseller här. Den heter Välkommen hem. Det är en jättespännande bok. Om inte annat finns det fina bilder i mitten. Kan titta på vår kyrka. Det finns för 150 kronor. Du kan köpa den inne i bokhandeln där inne. Så har du det. Okej, okay, mår ni bra? Då kör vi. Varsågod.